En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vi har en genomgång om samtliga lag inför den allsvenska premiären och nu har det blivit dags att prata om Sirius. Med mig har jag Per Boman och Daniel Kristoffersson. Man vet inte riktigt vart man har Sirius just nu, eller hur?
Nej, det, så är det ju. Åtminstone sportsligt så är det ju så. Sen är det ju att Sirius är ju det här, den här mönstereleven som alla har som exempel på hur man ska göra för att snabbt ta sig fram i allsvenskan och bygga en mer robust och rikare klubb. De har ju varit väldigt duktiga strategiskt. Sen har det ju inte smittat av sig på det sportsliga än så länge i år. Så det finns ju rätt till att vara orolig för att det har varit ganska många slätstrukna insatser. Jag såg matchen mot Öster som var riktigt dålig och sen nu även mot AIK i träningsmatchen som var också fruktansvärd. Så att det har ju sett ganska mörkt ut än så länge spelmässigt, men Sirius är en sån stark förening att de har möjlighet att reda upp det.
Ja, men varför ser det ut som det gör? För liksom, klubben mår bra, ekonomin mår bra, eller hur?
Nej, men det är klart, för det har ju mycket med att göra med de man har sålt. Malcolm Gäng och Josef Salek framförallt var ju kanske två av allsvenskans bästa spelare förra året. Och det är klart att det märks ju i en klubb som Sirius. Sen är det ju helt omöjligt att ifrågasätta att de sålde de här. De fick 35 miljoner för Malcolm Gäng till Reims. De fick rekordsumma på nästan 40 miljoner för Josef Salek till Cardiff. Så att det var ju no-brainer att sälja. Och det säger väl också en del om hur Sirius har jobbat långsiktigt med att ta in spelare som de kan förädla och sälja vidare. Så att det var två riktigt bra och välbehövliga försäljningar. Det gör ju att de har utrymme att spela med. Jag har sett en del intressanta värvningar. Jag tycker Isak Bjerkebo som har kommit in här, tidigare Malmö-talangen, som nu har kommit in och gjorde väldigt bra tidigare i Superettan, han öste in mål. Det ska bli väldigt intressant att se vad de gör med honom. Att de fick behålla Noel Milqvist också väldigt viktigt. Där sa de nej till ett par bud på en sån. Så nu vet jag inte vilken roll de ser Noel Milqvist i här.
Milleskog.
Han kan ju både spela anfallare och nu har han varit ytter också. Så att det blir spännande att se där. Så att, och de är på väg att värva Robbie Ure här från Anderlecht som har spelat i deras andra lag. Tidigare spelat i Glasgow Rangers, en skotte som är 21 år också. Som också går in i profilen där unga utvecklingsbara spelare. Så att, det finns en del positivt. Samtidigt så kommer det ta tid, tror jag, innan vi ser att de är som bäst. De kommer nog få vänta in 4-5 omgångar in i allsvenskan innan vi ser deras liksom, fulla potential. För de har ju ny tränare, Andreas Engelmark också.
Så om man får in Ure och de här du nämner, kommer man liksom täcka tappen då? Är det känslan?
Ja, det är nog svårt att täcka tappen på en gång med tanke på hur bra de var. Men på lång sikt så tror jag ändå det är värvningar som kan gå in och göra skillnad hyfsat direkt i alla fall. Sen är det svårt att en ung spelare från Anderlecht andra lag, visserligen bra meriter och hyllade, att han ska gå in och ersätta Josef Salek direkt, det kanske är att ha lite för höga förhoppningar, men jag tror ändå man kan få ihop det rätt bra.
Sen, du nämnde ju två försäljningar som man är tvungen att göra i, såklart, eller rent ekonomiskt tvungen att göra i Gäng och Salek, men en tredje försäljning som ändå har fått lite större påverkan, jag tror det är ju under Kastegren, som ju inte är en fantastisk försvarare, men som är en ledartypen på planen då, som vill vara en ledare, som vill vara en som håller ihop laget.
Och gick inte han som bossman också?
Ja, och han har försvunnit till Polen väl. Ja. Och jag menar, där tycker jag ändå att det finns kanske en liten brist. Det kan man klyscha ibland att man liksom såhär, det finns ingen ledare. Så där. Men jag kan ändå känna lite det att Kastegren fyller in i rollen väldigt bra. Man hade tidigare, innan han försvann, De Kamps var också en sån spelare, även för att han har varit på länge då. Men om man kollar på laget nu så ser jag inte riktigt lika många. Leo Valta är väl liksom lite annan typ, väldigt bra spelare. Och Wikman är också väldigt bra spelare, men jag vet inte om de är de här ledarfigurerna. Mittbackarna, jag vet inte. Möjligen kanske nya Anke som jag inte riktigt känner till riktigt än hur han är som person. Så Diawara däremot kanske kan erbjuda den typen av ledaregenskaper. Men ja, de har sett lite, sett just lite ledarlösa ut än så länge.
Är ledarrollen extra viktig nu då när man också har bytt tränare?
Ja, absolut. Det måste man ju säga, just eftersom att För Engelmark har ju gjort väldigt mycket bra saker med BP, byggt starka lag ur ganska små resurser och är väldigt bra på att utveckla spelare. Men den här liksom, man brukar ju alltid se, du vet, man gör tränarbyte så vill man ju se en entusiasm i spelargruppen. Man vill ju se att de verkligen, att man ser att de brinner för den här nya chefen helt enkelt. Och man har kanske inte riktigt sett den effekten alls än så länge på Engelmark överhuvudtaget. Och det är ju också kanske för att man sparkade ju inte en tränare för att han hade varit dålig. Tvärtom, Mattiasson hade varit bra, utan man sparkade ju tränaren för att man skulle få en ny profil på vilken tränare man skulle ha. Och än så länge så har det ju inte fått den där tydliga effekten, men det har ju gått väldigt kort tid också.
Ja, spelarna kändes ju som att de blev ganska liksom paffa och ledsna.
Ja, precis. Men jag tror också Jonathan Ederström som är ny liksom chef över sportsliga, eller ny men i alla fall hyfsat ny, ville sätta sin prägel på det här. Han ville ett mer modernt ledarskap. Chris Mattiasson var ju väldigt mycket bra med spelarna och så här också, men kanske lite åt det här mer gammeldagsa hållet, och man vill ha lite mer data och analys och så där inne i det hela. Det tror jag är rätt väg att gå. Sen är det ju upp till vis till framförallt två då. Det är ju Andreas Engelmark som kommer in som tränare. Nu kommer han in till ett ganska väl fungerande Sirius som har rätt höga krav på sig. Tidigare har det varit i BP där, ja, men skulle gå dåligt där så har inte det varit någon fara på taket där. Och Melberg skulle kanske få ta en del av smällen. Och så här, nu är det han som frontar. Det är han som kommer få liksom skit om det går dåligt. Så att det är upp till bevis för honom. Jag tror han kommer klara det bra, men det kommer nog ta ett tag. Och sen tycker jag man har också en ganska höga förväntning på Ismael Diawara. Han har pratats väldigt mycket om, gott om. Fick aldrig det där genombrottet till Malmö. Kom till AIK. Där blev Kribba Nordfeldt klar. Gick aldrig speciellt bra där heller. Nu kommer han också vara uttalad detta i Sirius. Det här gäller för han att leverera. Så att de två blir såklart nycklarna i Sirius den här säsongen, skulle jag vilja säga. Utöver då, ja, men rutinerade spelare som Leo Valte och Milleskog, som jag sagt tidigare, som också måste leverera.
Hur märks det ju också att förväntningarna nu har höjts på Sirius efter att det har liksom gått bra?
Absolut, det märks ju. Dels har man fått in pengar, så supporterna kräver att man ska värva och hitta bra spelare, för vilket man förhoppningsvis gör. Sen är ju det att Sirius, den här publiktillväxten växer ju hela tiden, och det är ett bra surr kring Sirius. De har väldigt mycket supportrar som är engagerade, fina tifon och sådär. Så att det är klart att med det kommer också kraven och... Ja, samtidigt med försäljningar så kommer också kraven att öka hela tiden. Så att, en väldigt spännande, så intressant att följa Sirius den här säsongen, med tanke på det spelare man har tappat, ny tränare, ny förste Morris och en del nya ansikten. Så att, det blir en intressant säsong.
I känslan att det är lite av ett mellanår?
Ja, det tycker jag definitivt. Alltså, Chris Mattiasson var ju en oväntad rekrytering som tränare för Sirius, för han var inte så där duktig som många i Sirius har varit. Han var inte den där kanske välkammade typen som Bäckström var, som till slut nästan kanske kände man kvävde laget med sin duktighet. Det fanns inte så mycket känslor, det fanns inte så mycket rakt på sak, och det tyckte jag att Mattiasson var intressant för att han ändrade om det ganska mycket. Han var old school på ett bra sätt liksom.
Ja, han gjorde en sköna presskonferens där också när jag blev tränarchaps, så det var mycket känslor. Ja, men framförallt intervjuerna. Vi skrev att de skulle få sparken där också, när man var iväg på någon jävla scoutingresa och sådär. Det var väldigt känslosamt.
Ja, men han var lite annorlunda kanske i relation till de som styr klubben så här, på ett bra sätt. Engelmark är kanske lite mer då...
Åt Bäckström-hållet.
Ja, Bäckström och också kring Ederström och sådär. Mm. Kanske påminner mer om dem då. Så det kanske inte finns det där skavet som ibland kan vara bra också. Så det är väl det man tänker på. Men sen så är det som vi har sagt, de har ju saknat en center, och det har ju diskrapporterat om att de är på väg att få in nu. Och kan man då ha som ytteralternativ Milleskog, Joakim Persson och Bjerkebo, så är det ju bra liksom. Väldigt bra för ett mittenlag.
Ja, och när man pratar nu, nämner de där, sen har de ju Wikman och de har ju Leo Valta, ja. Diawara, de har ju en bra startelva skulle jag säga, med hög kvalitet, om de får in de här också.
Och de har också möjlighet att planera sina transferfönster på det sättet att visst, de säljer Gäng och Salek, men de säljer inte någon av Valta eller Joakim Persson. Och det är ju, jag menar, de två är ju faktiskt... ännu bättre spelare och kanske ännu viktigare spelare, eller är det? Och att lyckas liksom, att de ser sig i en position där de kan välja och bestämma när de ska släppa spelare utifrån deras planering, tycker jag är väldigt, väldigt bra och lovande. Så att jag, även om det har sett ut som piss delvis under försäsongen spelmässigt, så tror jag att de absolut kommer vara en relativt stabil allsvensk lag som inte är nära att liksom dra sig in i något akut bottenskikt eller så. Däremot tror jag inte heller att de blir någon positiv överraskning.
Man har ju fått mycket cred för sin skickliga scouting. Vad är det de gör som är så rätt?
Ja, men de har väl, det är liksom ingen slump att Hammarby har tagit liksom, att Adrian von Heine var där, att man har tagit fystränare därifrån, och att de har en liksom en modern organisation. De har Jonathan Ederström som har liksom har anammat det här nya som många klubbar vill ha med, just jobba strategiskt, jobba med dataanalys, jobba med ett mer modernt sätt istället för liksom att ha det här old school. Så det är klart att det är där, och där har man ju rekryterat rätt personer. Man började med Adrian von Heine, nu Ederström och sådär också. Så att det är väl just där att man hittar rätt väg och tidigt hittar det här liksom moderna som man var inne på. Det tar tid innan det ger utveckling och innan man ser resultat, men det kan man ju skörda nu också, så att där har man ju gjort helt rätt.
Det jag gillar med Sirius också, att man inte har varit försiktig, utan man väl har lyckats med den småskaliga scoutingen och sålt spelare vidare, så man också växlat upp. Alltså när man, kanske inte lika mycket i år, i alla fall Bjärkebo kan kosta en hel del, men när man till exempel värvade Valta och Salek förra året, så var det rätt dyra rekryteringar. Men när man har ju sett det, kollar man deras ekonomi, så har de ju, höjer de ju sin liksom, budgeten för spelartruppen, det blir bara dyrare och dyrare hela tiden. Och det tycker jag är rimligt och bra, liksom att man har vågat faktiskt när man tror på ett nyförvärv, börjat lägga lite större summa också på det. Det är inte alla som, det kan finnas en liksom en försiktighet där, liksom att man är rädd att förlora det man har byggt upp, men de har ändå på ett bra sätt tycker jag, och på ett trovärdigt sätt börjat spendera mer pengar.
Och det kan man göra också när man har den tygen att man har ett truppvärde just i Leo Valta och Milleskog och sådär också, att man vet att ja, även om de skulle göra en jättedålig säsong nu, så kan man ändå sälja dem till sommaren för rätt mycket pengar, för klubben har sett vad de har för kvalitet. Och där pratar man ju ofta om truppvärde och sådär. Där har ju Sirius byggt ett bra truppvärde, och det är precis det jag pratade om tidigare. Man har byggt en bra organisation som jobbar mycket med det. Det kanske är liksom uttjatat det här med truppvärde och att man nämner det för mycket, men klubbarna tittar väldigt mycket på det, och har man det och jobbar så behöver man inte hamna i den här liksom diskussionen som är i AIK nu till exempel, att man sitter där med väldigt många dyra spelare, dyra kontrakt som inte går att sälja för speciellt mycket pengar.
Men de är konsekvent också, de har ju haft lägst snittålder på startelvan 2 år i rad liksom. Kanske, ja, och det lär ju fortsätta så, även om Diawara kanske höjer lite som målvakt jämfört med vad man haft tidigare. Så där. Ja, just det, mitt och Lidsson har varit där också. Ah, skitsamma. De kommer nog behålla den liksom, och det är ju väldigt tydligt att man har gått in för det, och man har lyckats göra det utan att de sportsliga resultaten har blivit särskilt lidande. Och det kan ju ändå vara en farhåga det, att det kan vara svårt att upprätthålla en hög nivå resultatmässigt om man aktivt satsar så ungt. Men Sirius har ju motbevisat det och visat att det går alldeles utmärkt.
Men om det blir lite av ett mellanår här nu då, vart hamnar man resultatmässigt? För förra året så slutade man 9.
Jag tror man blir en placering bättre, 8. Möjligtvis om man får träff på någon värmningar så kan man klättra ytterligare. Men jag tror att det är samma sak när vi pratade om ett par andra lag. Att det är inte så mycket som handlar om att Sirius kommer göra dåligt eller att man gör det mycket sämre än förra året. Det är mer att de här andra topplagen har gjort det så väldigt bra. Och, jag menar, tittar du på allsvenska lagen nu så känns det som att det är alltså, mellan 1 och 8. Ja, Malmö då sticker ut kanske mellan sig. Mellan 2 och 8 så är det ju väldigt jämnt och kan ju i princip gå lite hur som helst. Så att det är det som är charmen med allsvenskan också. Men jag tror att Sirius, de tar en placering från förra året.
Ja, jag är lite mer negativ. Jag tror att de tappar några placeringar jämfört med förra året. Ja, för att jag utgår från vad de har. Man ska inte överdriva betydelsen av förstångsmatcher, men man ska inte heller underdriva det. Det har sett dåligt ut. Det finns mycket saker som behöver ordnas. De behöver få in en ny center. Försvarsspelet måste ordnas upp. Försvarsspelet fast situationen måste bli 1 miljon gånger bättre. Alltså det finns mycket saker som måste bli bättre. Plus att Engelmark än så länge är ett frågetecken. Sen kan det ju ändras och det kan gå väldigt snabbt för Sirius. De har ju liksom förmåga att gå från att vara ganska dåliga till väldigt bra på kort tid under säsongen. Det har hänt flera gånger. Men som läget är just nu så tror jag att de tappar några placeringar.
I premiären så möter man Värnamo borta då. Får se om det blir på Finnvedshallen eller Bravida eller vart vi hamnar.
Sirius strömmer nog om att det blir någon konstgräsmatch. Ja.
Men det är väl 99,9% såg jag nu att det var att det blir Finnvedshallen. Så att,
ja, de har ju supporterna där och snickrar.
Ja,
ja.
Exakt.
Ja, men hur blir matchen?
Jag tror Sirius vinner. Mm. De vinner med 2-1 tror jag. Jag tycker Värnamo ser rätt bleka ut.
Jag tror att eftersom alla väntar sig att Värnamo ska vara riktigt jävla dåliga i år, så tror jag att de går in och vinner premiären.
Mm. Återstår att se. Om ni har ett favoritlag, vilket jag antar att ni har när ni kollar på det här, så in och följ det laget på Sportbladet så missar ni inga nyheter om just ert lag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.